Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey. Hallå, 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 hallå! Hallå, hallå, hallå! Fantastiskt varmt välkomna. Det är ett nytt avsnitt av NHL-podden igen. Det är alltså, ja det är 57 nu. 57 har vi kommit fram till. Och Per Bjurman och jag, vi sitter här laddade återigen. Hur, ja, jag sitter. Det är som vanligt igen. Jag vet inte vad jag ska. Det blev en fantastisk start på det här programmet. Men Bjurman, hur är läget?
Jävla svammer!
Han tappar bort mig direkt liksom. 15 sekunder.
Svamlande. Jag tror jag tar över här och säger. Jonathan Ekeli sitter på redaktionen i Stockholm i vanlig ordning. Och jag sitter på 48:e våningen i mitt hus på Manhattan. Ja, inte mitt hus är det inte. Men I wish. Men det är i alla fall en lägenhet jag hyr här på 48:e våningen. Nu är det här också svamligt.
Ja, men det
är en härlig start.
Det är mer intressant att lyssna på din lägenhet, eller hela ditt house där. Alltså, för det, jag har fått sett det live. Det borde alla få se. Alltså, ett enormt skyskrapa mitt på Manhattan. 48:e våningen sitter du på. Det är dröm.
Ja, men nu ska du väl inte säga att alla ska få komma hit. Så kan vi
nej,
inte
nej,
ha
så kan
det.
Vi inte.
Det är ingen turistattraktion.
Nej.
Ja, ja, men NHL-podd är det vi ska köra igen. Och den här gången då så är det bara du och jag igen. Det känns ju lite som en liten letdown efter förra veckans fantastiska fest när vi hade Victor Norén från Victor and the Blood och Sugar Plum Fairy som eminent gäst.
Ja, jag tyckte det var fantastiskt kul att få in honom. Alltså, ja, han har ju koll på hockey också, särskilt sitt Rangers. Men sen har han ju lite annat perspektiv än vi har kanske. Han är inte lika insnöad på Corsi som jag till exempel. Eller okay. På något sätt liksom. Så att det var, jag tyckte han tillförde mycket.
Förut. Ja, härligt. Det är en smart och rolig människa som har bra saker att säga. Ja.
Och som är en ett geni när det gäller att klippa låtar till exempel, som vi har kanske ja. Fått erfara.
Förstod jag att det var då, som jag på redaktionen, att de var otroligt ledsna över att de inte hade varit där när en sån popstjärna dök upp.
Ja, ja det var så. Det var ju lite i smyg som vi klev in här. Vi spatserade ju runt där på redaktionen, så att vi var ju synliga så att säga, men vi gjorde inget väsen av oss förrän vi kom in i själva studion. Så att det var ju tydligen lite det var ju, folk fick ju så här, tillbaka tonårsminnen och sådana grejer liksom, när de stod och hoppade uppe på någonstans liksom, i någon scen. Så att det,
ja. Till Sweet Jackie.
Till Sweet Jackie, klassisk låt. Ja. Men
ja, men vi får försöka föra det här i hand på egen hand, hur torftigt den framstår för lyssnarna som vänjer sig vid sån glans.
Ja, precis. Nej, det är inte varje vecka i alla fall. Men vi ska ju göra så här. Att senare i podden i alla fall så ska vi diskutera. Vi ska försöka göra lite awards watch på allvar nu. Vi har ju varit inne på några priser hit och dit. Medan vi har pratat om olika spelare så här. Att den här snubben, han är aktuell eller inte aktuell. Och så här. Men nu blir det lite snack om Hart Trophy och Selke och alla de här, allt vad de heter. Norris Trophy är ju, men det kommer senare.
Ja.
För att vi kommer ju komma in på, och det är så extremt hett i slutbestriden. Vi pratar ju varenda vecka om Ottawa Senators, men och nu har de gått förbi Boston till och med. Så vi kommer ju prata massa om alla möjliga lag här, men jag vill börja med faktiskt, Björn, bara och yes. Fråga dig om hur du hade det i Toronto, för du har inte varit på 48:e våningen hela veckan sedan vi pratade med dig sist.
Nej, jag har varit norr om 49:e breddgraden är det väl också.
Ja, det ser.
The Great White i Kanada. Jag var bara någon dag efter vi hade spelat in förra avsnittet så flög jag till Toronto. Dels för att träffa Melke Karlsson när Maple Leafs mötte Sharks då.
Ja, just det.
Och dels gjorde jag ett reportage och intervju med William Nylander. Så att jag var även på en Toronto Marlies match i vad heter det nu då? Rico Coliseum utanför stan. Eller är det strax utanför stan? Du, Lake Erie Monsters.
Du beskrev det som Arena Karlskrona i size ungefär. Och i upplevelse inte.
Ja, det var lite. Det är, allting är ju mindre och mindre glamoröst i AHL då. Men det är lite det är lite coolt att få vara med om. Det är hockey, det är verkligen i liksom into the heart of hockey i Kanada. Ja. Det är mindre ligor nu. AHL är ju liksom egentligen ett stort jämfört med vad som också finns. Men ja, jämfört med NHL så är det på jävligt mycket lägre nivå. Men allt är kul att komma till Kanada. Alltså jag är egentligen rent allmänt betydligt mer förtjust i USA. Men just som hockeykonnissör är det jävligt kul att komma till Kanada. För att hockey där är lika stort som amerikansk fotboll är här.
Ja, sorry.
Och det är alltid otroligt nice bara att ta tidningen på morgonen och sitta och äta frukost. Och det är alltid 7-8 sidor hockey.
Ja, det är ju helt grymt. Det är som Arvosan till exempel. Alfredsson, när han la av när de hade en hel bilaga på 35 sidor, bara Alfredsson liksom.
Ja, och det är 3-4 kronikörer om dagen i så här Globe and Mail och i Toronto Sun och alla tidningar. Så är många olika som ska tycka saker.
Ja,
det är... ja, och det var roligt. Men det var ju samtidigt så var det ju då, som sagt, först på Toronto Maple Leafs. Jag var på en morning skate där i Air Canada Center. Och har några vänner där som jag var med. Och det är verkligen... det var lite obehagligt nästan att vara. Det hänger ett sånt mål av olycka över hela det där laget.
Ja, det känns...
Alla journalister bara, want this shit to be over so we all can go home.
Ja. Det känns som att alla är missnöjda där på något sätt. Toronto har ju fallit ihop ett korthus och lagt ner den här säsongen och tankar i princip uttalat nästan. Eller på att säga, nej så är det inte, men... Men liksom den här spänningen som uppstått efter Phil Kessels raseriutbrott och DNF Nafs lite muttraminer. Och på något sätt känns det som att alla bara skiter i det nu och att de bara vill ha en ny säsong där. Liksom.
Ja, och det är skitjobbigt där faktiskt för journalisterna. För dels är det obehaglig stämning runt laget och det finns inget mer att säga. Liksom.
Nej.
De har sjunkit så djupt som man kan sjunka. Och ja, komma in i omklädningsrummet där. Det var ju trevligt att prata med Tim Eriksson och Joakim Lindström och några av de nya killarna. De har liksom inte med det att göra.
Nej.
De är bara där och försöker sköta sitt jobb så gott det går. Ja. Men alltså när Kessel går förbi eller Fenöf eller Kadri går förbi, det är som en elektriska fält av fientlighet runt dem. Som utstrålar.
Ja. Jag kan tänka mig det.
Och det är bara så här, vissa journalister har märkt att det är liksom sånt hat i mig.
Båda vägar eller?
Va?
Båda vägar så att säga.
Ja, det kan man säga. Absolut.
Ja.
Ja, men, och samtidigt är det ju som mediasor där, så det är ju liksom 40 man på varje träning och morning skate. Fall det händer något liksom, så måste de vara där, för att det är så stort.
Ja, tråkigt.
Men det är kul att vara i... Matchen var inte mycket snack om heller. Sharks, som inte är något stor lag precis, vi återkommer till dem snart. Men de var ju... Så Maple Leafs hade inte en chans. Så länge det var... Bara 1-0 och då är de ju med. Men så fort motståndarna gör ett eller två mål till, då bara faller det ihop helt.
Då är det, finns det ingen lagmoral överhuvudtaget.
Nej, men det... arenan är ju jävligt fin. Alltså, Air Canada Center går inte av för hackor.
Nej.
I en lyxig hall.
Ja, det var pressläktaren där.
Den har varit för. Alltså jag har inte varit så mycket i Toronto. Enda gången jag hade varit där före det här var 2009 när Mats Sundin kom tillbaks till Toronto med Vancouver.
Ja. Ja, just det.
Den här schizofrena kvällen när han buades ut hela tiden tills det vart en Jumbotron tribute.
Ja, just
det. Då fick han en stående ovation i 5 minuter så han började gråta. Sen när den var över så började de bua igen när han hade
på.
Fantastisk kväll. Men ja, det är en väldigt fin pressläktare så att man sitter det är visserligen högt men det är liksom ändå tajt och nära till isen. Den är dock väldigt trång.
Så det är så. Mm.
Ja. I mellan vägg och skrivbord är det för trångt, så de ska tränga sig förbi för. Jag är ju ingen Mazzucarello precis.
Nej, just det. Ja, det är klart, det är ju inte som i Carolina kan jag tänka mig vad gäller hur många som är på plats på pressläktaren också. Det lär ju vara rätt många där, även om det är en ganska menlös match.
Ja. Man hörde det från kollegor också. Tänk Per, vad jag sitter här och ser skitmatch efter skitmatch. Hur många har jag sett? Ja, det är ju så.
Ja, men jag måste ändå, för när du var där i Arena Karlskrona höll jag på att säga, och såg AHL, det var ju en speciell AHL-match du fick se rent inramningsmässigt också. Jag vet inte hur många plus du ger den här, ja, det var ju alltså Star Wars Night. Var det inte det?
Det var Star Wars Night och det var lite amatörmässigt, lite så här torftigt. Kom ut en Darth Vader och Stormtroopers i lite så här, ja, satt så där, och så var det, skulle prinsessan Leia komma ut och sjunga nationalsången och den mikrofonen funkar inte. Och, ja. Ja, ja. Men sen så måste jag säga, det var lite, jag skrev om det där. Jag skrev om William som trivs väldigt bra, och som jag tror, han kunde inte säga det rakt ut, men jag tror att det är väldigt skönt för honom faktiskt, att han inte är uppe hos Maple Leafs när det är sånt här jävla kaos och cirkus där, utan att han får vänta med det till nästa år.
Ja, det är faktiskt det, precis som du säger, som han sa själv i intervjun där, även om man gärna hade spelat någon NHL-match, så är det nästan bra att han hålls borta från det. Ja. Det är meningslöst att spela där uppe med den stämningen som är i laget just nu, och när de inte har någonting att spela för, utan snarare är det nästan bra att de förlorar rent draftvalsmässigt, men och den kalabaliken som är mediamässigt kring laget nu, så är det bara bra att spela där i samma stad, men i ett annat lag som har, ja, ja. Där han får mycket speltid också, han är, som du skrev där, han lirar ju 20 minuter per match i princip, powerplay, han är i första kedjan och får ja. Förtroende.
Och dessutom så är jag faktiskt, måste jag säga, efter att ha sett den matchen, jag har sett lite av HL förut också, men alltså det är bättre än man tror, det är inte total jävla slagskott cirkus alltså. Nej. Ibland är det mycket köra och tuta och köra, säger man. Ja. Men det är ändå helt okej okay, liksom.
Ja, det tycker jag.
Jag tror att det är bra för en talang som honom ändå. Hur mycket kontrovers det nu än är i Sverige om det, att man anser att de unga talangerna ska tjäna mer på att vara hemma och så. Jag vet inte. Jag tyckte det var helt okej okay, hockey. Jag tror att en sån som Nylander, som nu ska slå sig in i NHL nästa säsong, jag tror han tjänar bra på och stå där på tillväxt och utvecklas tillsammans med landsmännen Granlund, Löv och Nilsson, Tom Nilsson.
Ja, precis. Det är rätt många svenskar där nere i Marlies faktiskt, som är ju på SHL-nivå i alla fall, höll väldigt bra klass.
Ja.
Alla ihop har en liten chans att slå sig in i NHL faktiskt. Det är ju rätt bra spelare. Petter Granberg tycker jag har definitivt en NHL-karriär framför sig, till exempel.
Jan Lund, heter han inte det?
Ja, Jan Lund.
Jag tyckte du sa Granberg.
Granberg. Ja, Petter Granberg heter han. Ja, det ser jag. Ja. Jag tror du blandade ihop med Mikael Granlund här i våra finska vänner i Minnesota.
Ja, det gör jag. Petter Granberg. Petter ja. Granberg heter han. Förlåt. Ja. Jag pratar skit.
Ja, där är, så länge är svenska namn så har jag har inte större uttalsproblem. Alltså.
Så är det. Ja, men så var det i alla fall. Alltid en liten kick att komma till Kanada.
Ja.
Men skönt att åka hem igen med. Säkert om det som väntar dig hemma här nu i New York då är att Henrik Lundqvist verkligen är på väg tillbaks nu. Eller är tillbaks.
Ja, det fick ju.
Redan förra veckan var det presskonferens och träffade honom själva igen också. Då när han berättade att nu får han börja träna igen. Nu skulle han gjort det i fredags. Men då hade inte, som han skrev på Twitter, då hade inte hans nya dotter Julie fått något memo om det, så hon passade på att bli född då, så han missade en träning. Men nu har han börjat, när vi spelar in det här så är det onsdag, tisdag igår, när mötte de Los Angeles Kings, då var han ju faktiskt med på morning skate för första gången. Det var hans första riktiga träning med laget. Och medieuppbådet var rent Toronto-artat här också då. För att han är ju stor här.
Han är ju kung Henrik, som du brukar säga.
Ja, så det var väldigt mycket uppståndelse på själva träningen och totalt kaos i omklädningsrummet efteråt. När vi pratar med, och nu låter det som att han, ja, idag kom beskedet, redan mot Ottawa imorgon, torsdag, så sitter han på bänken.
Precis, då får inte Mackenzie Skapski sitta där och vara nervös längre. Utan då...
Nej, han har blivit skickad till Hartford nu. Ja. Stackars Mackenzie. Ja. Och sen så gör han väl debut antingen i Boston på lördag eller hemma mot Washington på söndag. Ja. Så det är lite upphetsande. Jag kommer ju väl åka till Boston. Jag tycker det börjar kännas som att han spelar då.
Ja, du känner så. Mm. Ja. Ja, men det blir otroligt intressant i många aspekter. Framförallt så är det väldigt glädjande att han är tillbaka. För att det var ju en... Man blir ju nästan chockerad över hur allvarligt det var när han snackade om att det kunde leda till stroke om han inte hade haft bort den här viloperioden.
Ja, det var när du var här.
Ja, precis. Jag fick uppleva. Det var ju en överlag dramatisk timme där, när vi sprang genom gatorna, de trånga grottorna mitt i rusningstrafiken, och du skällde ut någon taxichaufför, och det var raka vägen, rakt ner i katakomberna där, och precis hade du grabbat tag i Häcke Lundqvist och få eget surr med honom där.
Ja, det var en riktig utryckning. Mm. Ja, så kan det gå. Men nu har det diskuterats då, är det verkligen så självklart att han får tillbaka sitt jobb nu när Cam Talbot har varit så bra? Men det är det ju. Vigneault, Alain, eller Elaine som somliga kallar honom, sa så sent som idag då att Cam Talbot har gjort det här fantastiskt bra, men make no mistake, Henrik Lundqvist is our number one goalie. Och det är ju så, de har investerat så mycket, både pengar och vad ska man kalla det, liksom emotioner i det här, och gjort till ett sånt, han är ju deras franchise-spelare.
Ja, han definierar så, Rangers liksom.
Så han kommer få väldigt många chanser att komma tillbaka i vanlig form. Ja. Trots att Talbot har varit så bra. Och det, framförallt nu när de sitter på rätt säker mark, får man säga.
Ja, precis. Det gör de ju. Även om det är för sig ett litet race där de President's Trophy kanske. Jag vet inte hur angeläget det är. Men Rangers
har ju... Det tror jag inte så särskilt angeläget. Men att komma först i divisionen, det är viktigt.
Ja. Ja, precis. Det blir... Ja, alltså, Cam Talbot har ju varit riktigt bra, siffrorna ser väldigt bra ut, men med det där uttalandet och just det faktum att Lundqvist, att han sitter på det enorma kontrakt som han skrev förra året som gäller, och han är deras franchise-spelare. Och det är lite pikant situationen med Cam Talbot också, att han har ju naturligtvis inget stort kontrakt än så länge, för att fram till nu hade han knappt bevisat någonting ännu, eller han var ju ett väldigt osäkert kort när Lundqvist blev skadad. Men nu är frågan hur med Rangers, med deras lönestockstruktur överlag, hur de ska göra med Cam Talbot. För nu har hans marknadsvärde plötsligt åkt upp ganska högt. Alltså.
Absolut. Han framstår ju som ligans klart, ett om jag fel, men han känns som ligans bästa backup.
Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Och lag som kanske har lite målvaktsproblematik kan tänka sig och chansa honom, alltså kanske till och med offra det första val för Cam Talbot.
Det spekuleras ju i det, att det så, nu när Glenn Seder har gjort sig av med så många första val, så vid draften i sommar så kommer kanske han att byta till sig ett första val mot Cam Talbot.
Precis, för Cam Talbot, han har kontrakt över nästa säsong också, så det finns en minimera risk än något i alla fall för klubbar som vill tradea till sig honom naturligtvis. Ja, annars har han ju varit free agent i sommar naturligtvis, men han är väl understricted free agent, vad jag förstår.
Ja,
nästa sommar.
Det finns ju det, absolut, de som borde vara intresserade och som har många första val att dela med sig av.
Jag tänker på till exempel, nu för Cam Talbots del så låter inte det så intressant, men jag tänker till exempel på Buffalo Sabres.
Ja, precis.
De har mängder av första val, skulle absolut kunna offra det för att få in en så intressant målvakt liksom.
Edmonton
också. Ja. Även om man, det känns ju tråkigt att behöva sätta Cam Talbot i något av den här lagen, för att de har ju haft massa målvaktsprojekt som inte har lyckats där så bra. Alltså, till exempel Victor Fast var ju lysande i Anaheim men har försvunnit nu, och Ben Scriven såg ju fantastiskt bra ut som backup i Los Angeles Kings, och sen kom han till Edmonton och ser lite halv skrangla ut, och Neuberth var i och för sig bra i Buffalo, men ja, jag vet inte, men jag vill Rangers fylla på en ny där i sitt system, alltså om man har tappat så mycket första banor, så kanske det ändå är värt, för att jag tror att Lundqvist över tid, även om han är 33 år nu, så kommer han ha många år kvar som en legit number one, ingen snack om det, en franchise-spelare för Rangers.
Ja, så är det. Men och för Rangers del så spelar väl ingen roll varifrån de får det första, och de skiter väl i om han hamnar i Buffalo och Edmonton.
Nej, precis.
Bara
de
får
det första. Exakt.
Ja, det blir intressant. Men jag kommer ju vara väldigt nervös när Henke gör sin comeback. Därför att gör han en dålig match eller några svaga ingripanden i början, då kommer det direkt att heta Talbot måste in igen.
Ja, det är ju ingen snack om det. Alltså i medierna kommer det vara det, inte nödvändigtvis blöd, det är vad Ellen Vigneault säger, så, men i medierna kommer det ju vara enormt fokus på Henke Lundqvist de här
matcherna. Ja, fast, och allra först bland fansen i så här forum och sånt.
Ja, just det.
På Twitter. I min Twitter kommer det heta. Ja, Henke är slut. Ja, men vi får se. Det blir väldigt spännande att se. Ja. Vad de vet är ju att de håller fast vid det här, det som vi säger, alla pengarna och alla status de har investerat i Henke. Men det är också, de vet ju vad han bidrar med när det kommer till i slutspel och när det kommer till avgörande lägen. Det är då han är som allra bäst.
Och sen ska vi inte glömma bort också hans marknadsmässiga värde. Det kanske inte har så mycket med sportsliga att göra, vem som kommer vakta kassen resten av den här säsongen. Men han, alltså på sikt är ju, alltså Henke Lundqvist, det har ju kommit fram till, han är Sveriges absolut största NHL-stjärna. Om man definierar vad en stjärna är. Och en av NHLs absolut största stjärnor.
Han är Ukrainiens största stjärna.
Precis, så att det är ju deras liksom största reklampelare utåt, om man ska säga. Så att det är viktigt att han är bra och att han är, att han får förtroende naturligtvis, att han är tokgiven ledare i laget. Så att...
Ja, det blir roligt. Hur som helst är det roligt när han kommer tillbaka, för min del. Det blir mycket det blir roligt att skriva. För då blir redaktörerna hemma blir alldeles till när Henke... Det är många som vill läsa om
ja, de jag är ju redaktör själv och morgonredaktörerna som sitter och lägger ut NHL alls nu på morgonen, de ser ju där i den så kallade klickstatistiken att Henke Lundqvist har varit i farten, så att säga.
Ja.
Det märks.
Men de ska möta den här veckan då två intressanta lag som vi nu ska gå in på. Det är väldigt intressant med. Först då åker de till Ottawa och möter Senators och sen möter de Boston. Och de två är ju indragna i en vig i östra konferensen här som ju fick en sensationell utveckling i veckan. När Ottawa vann, de slog... San Jose,
just det, precis. Det är långt.
Och då vann sin sjunde raka och passerade Boston i tabellen. Men de har en poäng mer och en match mindre spelad. Och är plötsligt uppe på sista wildcard-platsen, eller åttonde platsen, sista slutspelsplatsen. Och det är ju helt sensationellt, för att i början av februari så var hade de 14 poäng upp.
Ja.
Och sen gick båda målvakterna Craig Anderson och Robin Lehner sönder. De fick förlita sig till tredje målvakten Andrew Hammond och alla trodde att nu är det ju kört. Ja. Istället har de varit med om en rent, det är så här som taget ur en saga. Hur han har kommit i, han har vunnit 15 av sina 16 start, eller vad är det?
Ja, precis. Jag vet inte om han hoppar in någon match, men han står i alla fall noterad för 14 vinster och en övertidsförlust på,
ja.
Precis, så att han har än så länge inte förlorat en enda match på ordinarie tid.
Ja. Hamburglar, som han kallas, efter en karaktär som är en Ronald McDonald-artad karaktär på McDonalds i Nordamerika. Och det har ju då utlöst en gimmick liknande den i Florida. När de kastar in råttor så kastar de nu in hamburgare på isen i Canadian Tire Center.
Ja. Och det här kanske många av er vet om. Jag vill ändå lägga in en brasslack. Han har faktiskt inte fått det här smeknamnet nu för att han har så bra, utan han har haft det sedan college-tiden. Han har ju masken är ju en hamburglar figur som han gjorde redan i somras.
Ja, jo, så är det ju. Det har inte uppstått nu, men fansen i Ottawa har snappat upp det här nu. Så det var någon match när en slängde in en hamburgare och sen har det bara fortsatt. Och det var ju en spelare i laget, vad heter han?
Curtis Lazar.
Ja, han tog ett dugga av en burgare som kastade sin på isen. Riktigt äckligt får man säga.
Ja, men jag skulle nästan börja överväga det också om det dök upp en quarter pounder där liksom.
Men tänk, då kan ju motståndarfans åka dit och skicka in förgiftade burgare.
Ja, just det är sant, det är sant. Det finns en sån aspekt i hela också. Ja. Mm.
Men så det är fantastiskt med Ottawa, att om fortsätter det så här så är ju faktiskt, de är bara 5 poäng efter Detroit nu också. På tredje platsen i divisionen.
Precis.
Och Detroit ser lite skakiga ut, så vem vet, det kanske slutar till och med så.
Ja, jag vet inte om det är helt otroligt här, för att vi har ju med axelryckningar konstaterat Ottawas fantastiska resa här de senaste 6 veckorna kan man säga. För att visst har vi nämnde dem ju redan för någon månad sedan och sa visst, vi måste ju oväntat prata om Ottawa, för de har ju gått och vunnit här i flera imponerande matcher i Kalifornien.
Senators,
förlåt.
Att säga Ottawa.
Nej, det blir, ja, jag vet. Usch. Ja. Men men det kommer ihåg när vi diskuterade för någon månad sedan, de hade slagit både San Jose och eller i alla fall de tog väl
allihop. Slagit alla Kalifornienlagen
på bortaplan, exakt. Och det var ju Hammond som stod då. Och det var ju, vi tänkte så här, det är ju lite som Troy Grosnick i San Jose när han kom upp, eller som Scott Darling i Chicago. Lite så tänkte jag i alla fall. Eller Rob Sepp när han vann en match för Philadelphia tidigare i säsongen. Att, ja. Inte att Andrew Hammond skulle vinna 14 matcher liksom. Och alltså de har ju, vad som jag tyckte var lite svindlande också med det här, det är ju att som James Myrtle, en av dina som du säkert träffade på kanske i Toronto där, en av deras klassiska reporter där, twittrade ju att för 6 veckor sedan då var Toronto före Ottawa Senators i tabellen. Ja. Och nu skiljer det 25 poäng mellan Toronto och Senators.
Ja.
Det är en enorm skillnad.
Det handlar inte bara om hamburger, ska man göra klart för sig. Hela laget har ju spelat otroligt mycket bättre och lyft sig. Erik är på väg mot riktig EK65-form. Och Mike Hoffman har varit en sensation. Och Mika Zibanejad har slagit igenom på riktigt ordentligt nu.
Ja, han har varit jättebra faktiskt. Inte minst sista veckan har han gjort mycket, mycket viktiga mål. Liksom. Ja. Snygga mål också.
Ja.
Och en som Mike Hoffman som du nämnde, det är ju vissa som till och med har han som någon slags Calder Trophy-kandidat här. För att han gjort mycket viktiga mål och sådär. Och även Mark Stone, 51 poäng.
Precis. Det är som man väntat på i flera år att det skulle lossna någon gång. Nu har det gjort det ordentligt.
Ja. De har bytt ju tränare tidigare i säsongen när Cameron kom in. Ja. Det har ju gett en enorm effekt uppenbarligen också, men jag fattar inte, jag förstår inte hur Senators kan få ut så maximalt av den här truppen som på pappret fortfarande inte ser så där jätteskarp ut.
Nej, det är så det känns som när de och det, jag tror det känns så för andra lag också, vi kan slå dem.
Ja.
Det är klart vi kan slå dem här. Ja. Men grejen är att om de kommer in i slutspelet, om det här håller nu då, om de fortsätter så och kommer in i slutspelet i den här uppsvingen, då skulle inte jag vilja vara dem som möter dem. Tänk om Montreal ställs mot dem igen. Då åker Montreal direkt. De kan inte spela mot Ottawa.
Nej, de har ju jättesvårt med dem.
Ja.
Jag kan tänka mig. Och man tänker så här också. Att det borde ju göra dem rent logiskt. Inte som det har sett ut den här säsongen. Men rent logiskt så borde de ju bli bättre också. När de får tillbaka alla de här skadorna. Clark McArthur är tillbaka snart. Craig Anderson kan i alla fall backa upp Hammond snart. Chris Neal är tillbaka efter sin tumoperation också. Så att, då borde ju lyfta och bredda dem ytterligare liksom.
Förlåt, det har jag missat. Har han skadat tungan?
Tummen.
Tummen?
Ja, precis.
Så tungan?
Ja, tungan har varit stökigt. Han är kanske, det är ju en fight han har skadat sig. Han skadade tummen igen. Man kan ju skada tungan i en fight om man skulle råka knipta av tungan på något sätt. Det är någon konstig, få något slag över ansiktet, jag vet inte.
Eller prata så mycket skit som han...
Ja, det är sant. Det är det mer logiska. Ja, just det. Ja, nej, men... Och ska jag säga
Nej, det är väldigt sant. Men deras främsta rival här om den här platsen, då, vad ska vi säga om dem? Om Boston som med 9 matcher kvar av grundserien ligger utanför slutspel. Vem hade trott det?
Nej, det hade vi... Nej. Vi var ju inne lite grann på... tidigt under säsongen att man såg på Boston att det var inte samma geist i dem liksom, men man såg dem ändå som ett givet slutspelslag naturligtvis.
Ja, jag tycker jag har hört hela tiden nu de senaste veckorna att alla säger ja, men det kommer ordna, så de kommer, det kommer, ja, men det vet du fan alltså.
Nej.
Det är något som absolut inte stämmer där, och dels har vi pratat om att det är vissa, att Chara kanske är gammal, att vissa saknas och så här, men det, ett av de största problemen verkar ju vara att Claude Julien inte klarar av att motivera dem. Trots att de spelar så oerhört viktiga matcher när så mycket hänger på spel, så är de utan riktig spelar utan riktig glöd och oinspirerat.
Precis, det är
anmärkningsvärt.
De blir som man säger i som de kanadensiska kommentatorer eller amerikanska brukar, de snackar ju mycket om out som ett prefix framför någonting, att de blir outworked, outshot, out, allt det där. Det känns som att de har inte den här desperationen i spelet. Nu har de ju mött både och förlorat alldeles nyligen mot både Florida och Senators. Oh. Och i båda fallen så har det handlat om att de har inte varit lika intensiva som sina motståndare. De har inte brunnit lika mycket för att vinna. Liksom. Det är det som är den stora grejen.
Ja, nej. Florida, ja, de är 4 poäng bakom Boston. 5-8. De är väl fortfarande med i racet, men jag tror de får väl ändå svårt att komma kapp.
Ja, det känns som att de har bränt lite chanser själva också faktiskt. Det studsar inte riktigt deras väg faktiskt.
Jag vet inte vad Boston ska göra. Så, samtidigt känns det som Tuukka Rask har en so-so season.
Ja, han hade någon period i, om det var januari, februari ett tag när hela Boston var rätt vassa och Tukarask såg nästan vässinamässigt ut, men nu har det varit, nu återigen hela Boston, det är väl det, de enda som egentligen brinner och presterar på hög nivå kväll efter kväll som man inte kan klaga på, det är ju Patrice Bergeron till exempel, och Brad Marchand ser också bra tycker jag, men, men det är många där som, och du nämnde ju där att visst, Chara har varit skadad och det är mycket, många som gnäller på det och även Seidenberg, men det är klart att det har ju en effekt på laget, alltså att för, alltså, båda, sen förra säsongen kan man säga har båda uppenbart blivit sämre, för dels har de blivit äldre, men sen så åkte ju Chara på en ganska allvarlig knäskada till den här säsongen och det påverkar honom, och Seidenberg hade ju stora knäproblem förra året, så de har två äldre backar som sitter på långa kontrakt som har haft knäskador på äldre dagar, det känns ju inte så lovande för framtiden heller.
Nej.
Och Johnny Borchak tappar dem, så att, jag skrev upp deras backuppsättning nu också, för den är ju inte, om du jämför med Rangers till exempel, så det här låter ju inte som ett givet slutspelslag. Chara, med tanke på hur han ser ut nu för tiden, McQuaid, Tory Krug, Dennis Seidenberg, Matt Bordkowski och Trotman, nu tappar jag vad han heter i förnamn.
Men McQuaid börjar ju bli riktigt bra.
Ja.
Eller hur?
Ja, precis. Han är i hans del, han har också haft skadeproblem tidigare, men han börjar faktiskt hila ihop lite grann och ser bra ut. Men
Nej, men det, men det här med motivation, att somliga inte ger allt. En sån som Lucic har ju fått mycket kritik.
Ja.
Lucic. Det är konstigt, han känns ju som en sån här inspirationsspelare och som spelar på adrenalin och ilska. Och
precis, det är så man har sett den flera år i rad. För att så sent som förra säsongen så vann ju Boston President's Trophy. Bästa laget i grundserien året innan var de i final.
Så att, jag gjorde misstag att gå och titta på mina Stanley Cup-tips inför den här säsongen. Det var inga bra tips överhuvudtaget. Jag har ju typ Boston-Chicago hade jag i final. Så. Det känns inget bra. Varför tippar det för? Varför stoppar du mig inte?
Ja, men jag vet inte vad jag sa. Jag vill inte tänka på det för att jag... Nej, det vill inte jag. Men jag kände väl också så då att Bruins känns ju som en... Det här, det har ju vi pratat om så många gånger, inte minst förra säsongen i podden.
Hade du också Boston i final?
Jag vet inte, förlåt.
Jo, säg nu då.
Nej, men jag vet. Jag kan tänka mig det, men... jag tänkte på det häromdagen också, att jag hade nog Boston där någonstans, men... Men man har ju fått bilden av lite, alltså, som någon slags light-version av Los Angeles Kings, där med att de är en maskin och att de tänder till i slutspel och att de där, och i grundserien så rullar det bara på liksom som ett tåg. Ja. Och att de är så kompletta liksom spelmässigt, det här med att de kan transportera ut pucken snabbt i egen zon, att de kan verkligen, det här ångloket som bara kör på med kraft och fart och finess i offensiv zon liksom. Men visst, de har varit lite skadesärgade den här säsongen, men det är någonting i geisten och motivationen som börjar ta slut lite grann, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
En sak som jag tycker, jag måste nämna en detalj som jag reagerar på med Boston Bruins också, som jag sa förra året också, och som är samma sak i år, det är märkligt där. Att förra året var det ju så att Boston Bruins var det lag som fick överlägset minst utvisningar med sig, spela överlägset minst tid i powerplay.
Jaha.
Och det är exakt samma sak i år. De har minst powerplay i ligan, minst antal minuter i powerplay.
Det är konstigt.
Väldigt konstigt. Och det är faktiskt så att Erik Karlsson har spelat 339 minuter i powerplay. Hela Boston som lag har spelat 337 minuter.
Otroligt.
Ja.
Ja.
Det är väldigt... jag vet inte riktigt om domarna har något emot dem eller om det har något i deras spelstil i, som gör att de inte får med sig utvisningar. Det kan jag inte analysera riktigt. Men de är rätt bra i powerplay, men de spelar överlägset minst. Så att de gör inte så mycket. Och de har ju väldiga problem att göra mål, Boston.
Ja, det kommer att bli jobbigt det här. Och misslyckas de, då tror jag vi har sett... Då får Julien sparken.
Ja.
Förmodligen Chiarelli också.
Ja.
Och det kan bli en utrensning i laget.
Ja, ja faktiskt. För att, jag tycker ändå man får ge Chiarelli och även Julien. Men om man ska se ovanifrån från ett järnmänniskt perspektiv. Lite skit ändå för hur han har skött det här. För att om man jämför med andra konkurrenter av de här light-dynastierna som har varit de senaste åren, så har ju Boston inte lyckats liksom anpassa sig efter lönetaket klockrent och få fram nya spelare hela tiden som verkligen kan ta över efter en sån som Jerome Ginla till exempel, som gjorde som vann skytteligan i laget förra året.
Jag tänkte vi skulle ta det där allra sist sen när du har gått igenom lite andra saker. Helt kort, vilka tränare som riskerar sparken i sommar?
Ja. Vi tar det. Vi ska ju, ja, absolut.
Men först ska vi titta på den andra i väst också, för det är minst sagt drama där med. Och vi har en motsvarighet till Boston, fast mycket värre.
Ja.
Det är ju San Jose Sharks då.
Ja.
Det är kört för dem nu, skulle jag vilja påstå.
Ja, det är totalt kört. Det finns inte
ett chans. Det är bara Edmonton och Arizona som ligger efter dem i tabellen i väst. Det är ju otroligt. Och de har 8 poäng upp till... ja, det blir det. 8 poäng.
Ja, det är för mycket. Och de var för någon månad sedan när vi... Ja, när de var med i den här Road to Stadium Series, så låg på slutspelsplats i princip. Det var ju, då var de ju fortfarande i allra högsta grad med racet, men det såg lite torftigt ut. Det har gått stadigt ut för sedan dess.
Ja, otroligt. Alltså, den där matchen som mot Toronto, då fick de ju till det. Men det var ju för att Toronto inte var bättre. När man ser dem som mot Ottawa, så är det bedrövligt att se. Ja. Hur de också känns geistlösa i den här enormt pressade situationen. Ser som somliga inte bryr sig och som andra blir helt tappar hjärnan och kan inte spela längre. Får inte ut, det är otroligt mycket felpassningar och turnovers och mentala misstag.
Ja. Ja. Ja, det är svårt, för att om man ser på gruppdynamiken, tyckte jag var ändå kul att se i det här Stadium Series-serien, när man fick komma lite bakom kulissen. Och Thornton verkar vara populär i laget, och Pavelski hade ju sin utskällning i hela laget, sen gick han in och gjorde 3 mål och vände den matchen själv.
Ja.
Det kändes ju som att de hade ledarskap i truppen. Liksom, men det känns ju som att det är där det bräcker för dem också. För att, det är ju den här geisten som saknas i match efter match.
Liksom. Ja. Men vi har ju... vi har ju varit inne på det här förut. Det kommer ju att bli... det är bara det att det är för sent. Liksom. De skulle ha gjort det för flera år sedan. Skulle de ha gjort om det här laget. Ja. Men nu blir det ju så att förmodligen får... Wilson, general manager, får ju spark med den handlingsförlamade mannen.
Ja, den sämsta general manager genom de senaste åren, får man ändå så här efterhand säga. Ingen snack.
Och förmodligen får Todd McClellan också sparken, för jag tror att det är en väldigt, väldigt bra coach.
Ja. Ja.
Det är resultatet som de säger. Det är en resultatinriktad bransch.
Precis, alltså vi var inne på det här i november, och så hade vi något avsnitt när vi pratade om vilka tränare ska få sparken hit och dit. Och då nämnde vi Todd McClellan, men med viss liksom, med ganska stark så här, liksom, motstånd kring det, för att vi tycker ju ändå att det är en väldigt bra tränare. Och ganska snart senare så avslutade ju San Jose 2014 med att vinna väldigt många matcher och rycka upp sig ordentligt, och det kändes som att det var helt rätt att behålla Todd McClellan, och han hade fått... Han visar liksom i det där pressande läget vad han går för, och de fick igång San Jose igen. Men nu känns det som att det är, ja, alltså, hur bra han än är, så känns det som att efter ett tag så kanske det blir klyschor av det han säger liksom, till sina spelare. Och det liksom, det går inte att, han kan inte hitta på nya grejer för att få gruppen att vakna liksom.
Nej.
Han kan inte skapa det här en gång till, jag vet inte, men... Ja, det var ju intressant i alla fall, hände ju för någon vecka sedan nu, men det här är extrema, sensationella mediala dusten mellan Thornton och Wilson. Ni flesta har väl hört talas om den där, när Wilson...
Jag tror vi pratade om det förra veckan, gjorde vi inte?
Ja, jag vet inte om vi tänkte prata om det, jag vet inte om vi tog upp det, men i alla fall så sa ju Thornton att han, Wilson ljög och sa att och skulle hålla käften, sa han till och med.
Ja, precis.
När Wilson hade förklarat varför han hade blivit om med kaptens sete, eftersom att han tyckte att Thornton inte riktigt mäktade med den ansvarsrollen. Och sånt.
Han ser väldigt ledsen ut när han spelar. De zoomar in Thornton i båset och så. Han ser så bedrövad ut.
Det finns få spelare som kan se så likgiltiga ut under en match som han.
Jag tycker han ser ledsen ut.
Ja.
Ja. Men då, Los Angeles däremot då, de är ju precis med och slåss. I första hand är det om den där tredje platsen i Pacific-divisionen då. Men även är de ju rätt så nära wildcard-plats. Och jag såg ju Kings här mot Rangers. De var ju mycket mer motiverade än Rangers, mycket hungrigare och vann mycket rättvist med 4-1. Och, ja, vi vet ju det. De kommer fixa det. Jag är över 100 på det. Men frågan är på bekostnad av vem.
Ja.
När de får kniven mot strupen så börjar de spela. Och sen så kommer det inte vara kul att möta dem i playoff nu heller.
Nej,
kom ihåg. alla kommer hit. Ja, det är inte samma Kings som förut. Nej, vi får väl se.
Ja. Nej, men undrar hur Vancouver känner om de är, för de ser ut att sluta tvåa i divisionen. Eller det är inte säkert att det blir så. De kan få Kings, men just nu ser det ut att vara Calgary. Så att...
Det skulle vara jävligt roligt. Ett Kanada derby där.
Ja, precis. Men jag kan tänka mig att de lite hellre möter Calgary än Los Angeles Kings.
Ja, det tror jag alla gör. Ja. Om nu Vancouver själva håller. Men de har gjort det riktigt bra på slutet. Väldigt imponerande vändning mot Winnipeg igår natt. När de ligger under med 2-0 efter halva matchen. Och sen kommer tillbaka och vinner med 5-2.
Ja.
Jag har fått tillbaka skadade spelare och ser stabila ut. Jag pratade med Henrik Sedin efter matchen. Han tyckte det var väldigt inspirerande just nu.
Ja, Sedin som för övrigt, båda Sedinna som är starka nu på slutet. Gör mycket poäng och så.
Ja. Minnesota ser också väldigt starka ut där på första wildcard-platsen. De är inte så förfärligt långt efter Chicago. Alltså skulle kunna nypa dem där. Ja. Och jag säger det alltså... Jag tänkte att ingen vill möta Minnesota i första gången. Det kommer inte att bli kul.
Nej, för de har ju fått tillbaka själv. Och där måste jag säga dock nu, att vi skämdes lite över vårt Boston-tips. Men nu kan jag för en gång skulle med lite glädje stolt säga att jag hyllade Minnesota så mycket inför säsongen. För det kändes ju hemskt där när de kapitulerade fullständigt i januari. Där och ja. Darcy Kemper var katastrof i målet. Och vår vän... Mike Joe skällde ut dem och använde Bruce Boudreau-vokabulär.
Det var så du sa att det skulle bli Boston-Minnesota.
Nej, det tror jag inte jag sa. Men jag tror jag lyfte fram båda lagen speciellt. Men det kan jag gjort. Men,
jag såg vår gamle vän Adrian Dater från Denver Post, numera sparkad. Han skrev på Twitter igår att förra säsongen så hade han sagt Minnesota-Tampa. Och det känns väldigt bra tips just nu. Ja. Och det är... vilken final.
Ja, men alltså, ja, det skulle vara väldigt intressant. Nej, men Minnesota, nej, de nu när jag vill hävda att det var just det där, även om jag sa att här kan man ju ifrågasätta min min expertis så att säga, när jag hyllade Darcy Kemper som en, inte som en bra NHL-målvakt, men inte som en ett problem för Minnesota, men han var ju katastrof, och Niklas Bäckström har definitivt passerat scenet också. Som keeper. Ja.
Men det är att du som alla andra fnös när de tradade till
sig. Ja, precis. Nej, verkligen. Jag tyckte det kändes helt fel val. Men alltså, nu när de har en sån... Alltså, Devin Dubnyk har ju varit helt otrolig. Han har spelat 32 raka matcher sedan han kom. Han har vunnit 24. Och han är 94%, tror jag. Helt otroligt bra han har varit. Det är ju en Andrew Hammond-saga nästan. Ja. Eller det är det ju. Jag tycker nästan Devin Dubnyk är en outsider till Hart, med tanke på att Hart definieras som most valuable player, så som han har betytt för det här laget. Det är ju, snacka om värdefull spelare. Jag tycker att Minnesota är nästan ett komplett lag, för jag tycker de har en bra backuppsättning, jag tycker de har en bra coach, och jag tycker de har en väldigt bred offensiv. De har kanske inte den där bärande första kedjan, men de har väldigt många kedjor som kan prestera, och de har ett ungt lag. Och ett lag som är hungrigt och som älskar att liksom forsäcka och ligga på sina motståndare. Liksom.
Vilket eftertryck.
Ja, men de är jobbiga att möta, Minnesota. Jag tycker de är roliga att titta på också. Så att de känns liksom jobbiga att möta över en 7-matchsserie. Liksom. Jag kan tänka mig att så som de presterade mot Chicago förra året, känns det som att de borde vara redo verkligen för att gå ännu längre den här säsongen.
Ja, det blir final.
Det kan bli final faktiskt för Minnesota.
Minnesota-Tampa. Vilken final.
Ja. Ja, men,
bara backar från Sverige på isen.
Ja, just det. Ja, just det.
Ja. Två i Tampa och två i Minnesota.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Men när vi nämner Minnesota som ett potentiellt finallag, så vill jag ändå säga att det ska man ändå påpeka att både Chicago och Los Angeles ser ju trots allt lite sämre ut den här säsongen.
Ja, men det har vi ju sagt förr.
Ja. Ja, det har vi sagt förr, och de kommer vakna till. Men det är ingen, just nu är det i alla fall ingen Patrick Kane
Nej, just Chicago tror jag i så fall är min, mer, om jag var Chicago-fan skulle vara mer oroad än Los Angeles-fan.
Ja.
Det känns lite ihårigare på något vis i Chicago. Konstigt nog tycker man att med den centeruppställningen de har så borde det kännas någonting svårslagen. Men ja, we'll see. St. Louis ser också grymma ut. Bra match mot Pittsburgh igår som de vände 2-0 och vinner på övertid med fin Alex Stenmore.
Ja.
Det blir 99 poäng. Det är många som har 99 poäng och så Montreal på 100.
Ja. Ja, men en sak som jag vill säga med LA Kings då, apropå att de känns lite, ofta är många av de här spelarna som ser lite halvdåliga ut. De har ju flera gånger om vaknat till i slutspel, Justin Winnup till exempel, men Dustin Brown ser ju sensationellt dålig ut nu. Alltså nu i mars, den här viktiga månaden, han har på 12 matcher i mars minus 7 och en assist.
Ja, men han spelar ju bara i slutspel, nästan. Han är ju värdelös i grundserien och sen blir han jättebra i playoff.
Han är så.
Igår så var det ju den här Kopitar, Justin Williams och Gabrick såg riktigt bra ut. Och framförallt Kopitar, oj. När han vill.
Ja.
Fy fan, vilken bra hockeyspelare.
Ja. Nej, det där är ju precis motsatt statistik. På 12 matcher i mars har han 14 poäng. Så han är verkligen steppat upp nu när det börjar bli viktigt på allvar här att ta en slutspelsplats.
Men vilka, om vi säger att de går till slutspel då, vilka försvinner? Calgary, Vancouver eller Winnipeg?
Ja, det är ingen snack om att det känns som att det står mellan de tre lagen, något av dem som får. Ja, det är svårt att säga, för att jag spontant så säger jag faktiskt Calgary, men de upphör ju inte att prestera på en hög nivå. Alltså,
nej, de gör ju en sprattla på som fan.
De kommer fortsätta på samma väg, känns det som. Det blir ju viktiga och viktiga matcher för dem också. De kommer ju inte ge upp, utan de blir ännu mer taggade. Liksom, så att, och de ser ju bra ut. Liksom. De gör ju fantastiska matcher, match efter match. Även om de är motbevisar alla oss Corsi-nördar, för att de har ju dåliga siffror och de blir ofta outshot. Men de blir inte outworked.
Nej.
Och där har vi också fantastisk utveckling på många unga spelare som verkligen kliver fram. Johnny Gaudreau är en Calder Trophy-kille vi kommer att prata om, men Sean Monahan i sin andra säsong här har gjort en fantastisk, han är över 50 poäng han med, och Jiri Hudler är ju nästan en poäng per match. Det trodde jag inte när han lämnade Detroit att han skulle
vara
ett liv så. Nej. Ratade i OS-truppen och Tjeckien också, så att, och de har ju, och vi trodde att de skulle tappa definitivt när Giordano blev skadad.
Ja, men det är ett lag. Ett riktigt lagbygge. Och det beror bland annat på coachen. Så vi ska återkomma till ganska så mycket nu. Därför att nu ska du börja prata om din awards.
Ja, ska vi ta awards. Nu kör vi de här awardsen. Ska vi börja med Jack Adams då? Bara för att det blev en liten väderövergång.
Ja, precis. Det kan vi ju gott göra. Och du har gjort, jag har kommenterat.
Ja, precis. Jag skrev upp här lite tidigare under dagen här vilka namn jag... just Jack Adams var höll på att glömma, så det skrev jag upp precis innan. Av någon anledning. Men jag skrev upp... tidigare under säsongen när vi pratade om det här så var det ett namn som var helt givet som vi trodde definitivt skulle vinna. Och det var ju Peter Laviolette.
Ja,
med tanke på den enorma metamorfos han har fått till i Nashville.
Ja, jag tycker fortfarande att han är mycket, mycket het kandidat och definitivt nominerad.
Ja, han är given kandidat, men man även pekar in och så här, och Philip Forsberg i sina respektive kategorier känns det som att tappa lite på grund av Nashvilles lilla formsvacka senaste månaden. Men ska man titta över hela säsongen så har de gjort en fantastisk säsong Nashville.
Som de kanske kom ur igår när de slog Montreal, det var ett styrkebesked.
Och de såg bra ut i den matchen.
Ja, också. Gjorde de.
De hade kunnat vinna där.
Trots att de också har mycket skador och får lov att leta djupt i farmalagen.
Ja, två andra. Jag hade fler namn jag kunde skriva upp, men jag bestämmer, jag får bara ta tre stycken. För det är ju tre kandidater. Och då tog jag faktiskt Jack Capuano också i New York Islanders.
Ja. Han är definitivt med där.
Och det jag tycker är intressant med Capuano är att han har varit där ganska länge nu i Islanders faktiskt.
Ja.
Och han har haft ett enormt förtroende hos Gord Snow. Även när det har gått dåligt liksom. Men om man jämför med till exempel Todd McLellan där, som har ju också för sig varit i San Jose jättelänge, men det här med att spelarna liksom, att när man är så länge i en klubb att det kan bli att det blir lite klyschigt till slut och att man kanske inte har den förmågan att väcka laget, men känns som att vissa spelare borde nästan vara lite trötta på att höra Capuanos röst nu, men de fortsätter att lyssna till honom och har väldigt starkt förtroende kring hans system, och det är så som han vill spela hockey, och de gillar ju honom där i Islanders.
Och, men rätta mig om jag har fel som Christer Abrahamsson brukar säga. Ja. Han nominerade redan 2013 när han tog dem till...
Ja.
Nej, 2012 var det väl?
Ja, nej.
Jo, 2013. Ja, han tog dem till slutspel.
Precis.
Och de hade en väldigt rolig serie mot Pittsburgh första gången innan de åkte ut. Jag tror att då var det mer förvånande att de lyckades. För då hade de ett mycket sämre lag. I år fick ju faktiskt Capuano, ska man inte glömma, två... Nej. Fantastiska pjäser i present precis innan säsongen startade.
Ja.
Av kanske general manager of the year, Garth Snow.
Ja, det är ju verkligen en chock att han skulle ha den rollen helt plötsligt. Det var ju raka motsatsen i fjol.
Ja.
Så det är väl en enorm nyckel till Islanders framgång. Även att de fick en så Jaroslav Halak i kassen har hjälpt dem enormt mycket också.
Precis.
Men jag tycker ändå Capuano att det är intressant att han trots upp och ner under hans tid i Islanders får fortsatt förtroende och att det går så pass bra nu. Att så länge han får liksom lite pusselbitar att jobba med så kan det funka liksom. Ja,
och den sista... Craig Berube förstås.
Ja, precis. Gjort det väldigt bra i Philadelphia. Nej, ja. Nej, men jag tror... Ja, det här är svårt att nämna. För jag, på ett sätt tycker jag att jag skulle vilja nämna Alain Vigneault. Och jag skulle vilja nämna en som aldrig har fått det faktiskt. Och det är ju Mike Babcock.
Ja, tänkte också dem, ja.
Men, och på ett sätt tycker jag faktiskt att Dave Cameron, alltså att Centers kan vara så här bra.
Ja, det kan ha kommit nu på slutet som en dark horse i den här kategorin, absolut. Men du tänker säga Bob Hartley nu?
Nej, jag säger Paul Maurice.
Ja, absolut. Fast det är ju... Ja,
det kanske är Bob Hartley.
Nej, de är båda två, de står ju jämsides, de har gjort samma sak på något vis. Gjort lag mycket bättre än vad de borde vara.
Det är liksom, båda lagen var lika utdömda inför säsongen. Det är lika osannolikt att de har gjort det så här bra egentligen.
Ja.
Ja, nej.
Nej, men ja, absolut. Winnipeg har ju blivit... Han har ju förvandlat Winnipeg. Som var ett soft lag, för fan. Så sent som i början av förra säsongen. Och nu är det ett riktigt hårt, elakt, svårspelat lag. Som man får inte mycket tid, sa Henrik Sedin igår. De smäller på hela tiden och de har väldigt offensiva backar. Och ligger på att forechecka högt. Så de är svårspelade.
Ja, de känns ju, dels har de en enormt bra gruppdynamik och liksom lagkänsla och så där, men de har också de känns också extremt välcoachade i liksom de taktiska bitarna, styrspelet och forecheckingen och hur de kuggar i varandra liksom.
Ja, om de nu går till slutspel då, så är han ju definitivt, men om istället Calgary går till slutspel så är det kanske Hartley, det kanske lutar över åt honom.
Ja, då lutar det definitivt över till Hartley, för att han har inte haft riktigt samma material. På ett sätt, alltså, i Winnipegs fall så får man ju säga att de har ju satsat lite mer här på slutet av säsongen. Och gjort ett antal trader liksom. Så här, medan i Calgary's fall var det tvärtom. De tappade George Arnold till skada och sen så tradade de bort Curtis Glencross. Och fick liksom ersätta dem internt underifrån. Och ändå så är de ju fortfarande lika med i matchen så att säga. Så att, det kanske är Hartley.
Intressant.
Ja. Men,
Vad har du med för kategorier?
Ja, ska vi ta Selke då?
Ja, en väldigt svår kategori.
Ja, det är svårt bara lekmannamässigt att hitta på vem som ska vinna det. Men det, jag får nog ändå falla tillbaka på the usual suspects. Här.
Ja.
För att ska man kolla i den avancerade statistiken och överhuvudtaget så här, hur de spelar så är det ju... Så är det återigen Bergeron och Taves och de här och Kopitar naturligtvis. Men en som jag vill, som har vunnit flera gånger tidigare, som jag tycker har gjort en fantastisk comeback den här säsongen och som jag nominerar här som etta, är faktiskt Pavel Datsyuk.
Ja.
Ska jag prata lite statistiskt här, så dels har han gjort över en poäng per match, 58 poäng på 57 matcher. Vilket ju är, det här är Selke Trofe går ut i den bästa defensiva forwarden, så att det, men det ska ändå kombinera ett bra tvåvägsspel naturligtvis.
Ja, precis.
Han har dubbelt så många takeaways som giveaways, det vill säga han snor pucken så att säga, dubbelt så ofta som han tappar själv.
Ja, han har i så här backchecking när han jagar kapten och bara,
ja, man ser det framför sig liksom. Han har ju sett det 100 gånger nu, han snor pucken liksom. Och han är den, när man pratar om det med Corsi procent, du vet, som du inte gillar riktigt, men
att du alltid ska säga det.
Ja, jag måste sluta säga det. Men han har faktiskt 59,7 där, och det är näst bäst av alla spelare i hela NHL. Det vill säga att han, när han är inne på isen så är det liksom, ja, 59% skott framåt och motsvarande 41% skott åt andra hållet, om man ska säga. Så att det, han driver ju spelet åt rätt håll.
Vem är ett då?
Ja, det är lite oväntat, men det är en spelare som det är faktiskt, det kan du aldrig gissa, tror jag.
Nej.
Men det är faktiskt en kille som var borta första halvan av säsongen och kom in som en raket och gjort det väldigt bra i skymundan, eftersom att ingen bevakar det här laget, så är det ingen som har noterat det riktigt. Men han gör en väldigt stark säsong i Carolina Hurricanes, så det är Jordan Staal.
Ja, ja.
Så det är imponerande faktiskt. Men och så med Datsyuk också, vilket brukar vara viktigt i Selke i sammanhang, det är att han är 60% i tekningen.
Ja, just det.
Och han är plus 11 i plus minus. Så att han har ju fantastisk statistik. Och det har ju återigen Bergeron och Taves och Kopitar också. Men Datsyuk sticker ut lite extra mycket, tycker jag. Och sen gillar jag honom också. Så att jag säger honom.
Ja.
Och nu är det bara centra man nämner. Om man ska ta en ytterforward, så en typisk sån som ytterforward som är fantastiskt bra tvåvägsspelare, det är ju Marian Hossa.
Ja, visst.
På samma sätt som Datsyuk har han dubbelt så många takeaways till exempel.
Men rent traditionellt har ju, ser man ju Henrik Zetterberg som i princip likadan.
Ja, det kan man för sig säga.
Men kommer du dragande med statistik, antar jag, som säger att han inte är lika bra?
Ja, inte riktigt lika vass enligt statistiken, men det blotta ögat är ju mer intressant att analysera kanske.
Jag vet inte, men han är en väldigt bra still, ja. En väldigt bra tvåvägsforward han med. Ja. Det har ju känt som det har varit ett av Detroits starkaste vapen, han och Datsyuk, just i de rollerna i många år.
Ja, ja, absolut. Det,
jag vill nämna en till som aldrig nämns, men som, och han kommer aldrig i närheten av awards, känns det som, fast han är så bra. Och det är ju Bäckis, Niklas Bäckström.
Ja.
Någon såg jag nämligen på Twitter, Marcus Kryger också, men Kryger är ju fantastiskt tekare och checking speciellt, men som du sa, det skulle vara två, man skulle göra, han gör för lite poäng, han gör för lite framåt.
Ja, Selke, där har du, det ska ändå kombinera ett tvåvägsspel så att säga, så att man måste dominera åt båda hållen på något sätt.
Ja, det borde finnas en till kategori för den sortens spelare, Samuel Paulsson.
Ja, just det, Samuel Paulsson Award, just det. Paulsson Award.
Ja.
Men ja, jag ställde ju frågan på Twitter och jag ska klumpa ihop lite av svaren vi fick från
många. Sen, men vi har fler kategorier.
Precis, absolut, men bra. Vi tar väl, ska vi ta Calder Trophy då?
Ja, intressant.
Ja, där kändes det ju också precis som Laviolette, som att Phil Forsberg har nästan vunnit den redan då. Han hade ena handen på priset.
Ja, och precis som Lavi så är han fortfarande aktuell och blir ju nominerad.
Precis. Ja, det kan vi i alla fall säga till 110% att det kommer bli. Men han har ju inte sitt namn ingraverat på den än i alla fall, utan det har ju ofta, lite tråkigt nog kan man säga, så är det ju ofta den som gör mest poäng av rookies som vinner priset.
Ja.
Och helt plötsligt nu så har ju Johnny Gaudreau faktiskt gått om han med en ynka poäng när vi spelar in det i alla fall. 57 mot 56 poäng.
Johnny Hockey. Ja, jag tror att vi kan slå fast det. Det blir ett race mellan de två in till slutet. Om vem som vinner poängligan och kanske vem som vinner Calder Trophy.
Ja, precis. Och båda, om deras snitt håller i sig, ser ju båda ut att göra mer poäng än faktiskt vad Nathan MacKinnon gjorde i fjol när han vann Calder Trophy.
Jag tog upp detta med Filip igår efter matchen när han avgjorde mot Montreal. Mm. Ja, nej, det där är inget jag tänker på. Det är bara media som förlåt. som oavbrutet påminner mig om det där. Ja. Det vill säga, ja.
Ja, just det.
Han var bara, jag kan bara säga att jag tycker Johnny Gaudreau har gjort det fantastiskt bra. Punkt och slut.
Ja. Men det är lite sensationellt, eller sensationellt är det inte, för man trodde ju, han var ju lite småhypad inför säsongen när jag tänker på Johnny Gaudreau. Men han började ju säsongen ganska dåligt alltså. Han fick sina chanser de första matcherna och presterade inte alls. Och så slutade det med att han faktiskt fick sitta på som healthy scratch ett tag. Och sen, sen när han har spelat sen dess så kan man säga att han har gjort en poäng per match sen han fick börja spela ordentligt.
Åh, det är så roligt. Han ser ut som 12 år. Han ser yngre ut än du till och med.
Ja. Ja, jag framstår ju som, det vill jag hävda ändå. Ställ mig bredvid Johnny Hockey så då ser jag nästan ut som en NHL-spelare, vill jag påstå.
Ja, nu är jag.
Ja. Nej, men
så, det finns ju en tredje som ju inte kommer vinna poängliga, men ju kanske nästan ännu mer imponerande, och det är väl Aaron Ekblad.
Ja, det tycker jag absolut, och det är speciellt med Ekblad, han är född 96. Han är ju yngre än de här killarna. Och har ju gått in och gör en sån fantastisk rookie-säsong. Han är ju väldigt ansvarsfull i båda riktningarna. Och har gjort det 35 poäng, tror jag. Och väldigt solid defensivt också. Bra plus minus statistik till exempel. Och ser ju, får ju stort förtroende där redan nu i Florida. Och gör det ju, är ju, känns det som en, ja, som alla har påtal egentligen. Det är ju en Shea Weber i vardande här.
Ja, och det är mycket svårare att etablera och liksom lära sig backspel från början. Det är svårt att vara ung back.
Ja, det är precis. Så är det verkligen. Det tar längre tid för backar att etablera sig i NHL. Det kan man ju bara sluta och kolla hur det ser ut. Det är både statistiskt och liksom hur man ser hur de hanterar spelet. Det är svårare för backar att ta sig in i NHL. Och med tanke på det så är ju nästan så att John Klingberg kan... på gränsen till och det är en stark rookie pool i år, tycker jag.
Ja.
Jag tycker John Klingberg var ju skadad i början av säsongen och fick börja AHL, men sen han kom upp och har ju fantastiskt poängsnitt. Mer poäng än Ekblad faktiskt.
Kan du fatta att han har inte gjort ett mål sen vi tog upp det där med att han vid nästa år kommer i kapp Lidas.
Ja, det är ju länge sedan nu alltså. Det är ju en och en halv månad sedan alltså.
Ja, vilken jinx.
Ja, det är superjinx. Det får du ta på dig. Ja. Sen är det, så kan man ju, jag skrev upp några outsiders här, men de kommer inte ha något att göra, för det kommer stå
mellan. Du nämnde ju Hoffman.
Precis, och Stone. Och sen så tidigare säsongen kändes det aktuellt med Mike Hutchinson också i Winnipeg, målakten. Men nu har ju faktiskt Pavlet nästan utkonkurrerat honom igen.
Och Tanner Pearson. Fast han har ju varit skadad.
Ja, han har varit skadad så mycket. Så det är, precis. I början av säsongen var ju han den som var närmast Forsberg faktiskt. Så att, ja. Men ja, vi kan ju vara överens om att det är Forsberg, Ellie Gaudreau i alla fall.
Oh.
Jag säger faktiskt Forsberg. För jag tycker, sett över hela säsongen så... Men det kommer ju bli den som gör mest poäng i slutändan. Men, ja, jag tycker nog Forsberg.
We'll see.
Ja. Sen har vi den absolut svåraste kategorin, och det är Norris Trophy.
Ja, där det brukar finnas så självklara kandidater, men nu finns det för många. Och ingen som riktigt, riktigt super står ut.
Nej. Jag hade jätteproblem att komma fram till någonting här. Det slutar med att jag skrev upp tre namn här som... Men det är inte svårt att argumentera mot det.
Så kommer Erik Karlsson att bli nominerad. Så han vinner backarnas poängliga.
Precis. Och jag har faktiskt med han som en nominering här också. Som han har spelat senaste månaden under Ottawas, eller Senators fantastiska perioder, så har Erik varit fantastiskt bra och gjort väldigt mycket poäng. Och han har ju verkligen tagit kommando i backarnas poängliga nu också, som du säger. Men då skriver jag upp de här... Jag tycker de har varit bra, både har starka, i princip Norris-mässiga säsonger bakom sig, och jag tycker att någon av dem förtjänar att vinna nu i en sån här, när det har varit en sån här säsong. Så därför skrev jag upp det kanadensiska första backparet från Sochi, som jag tycker är de två bästa backarna i NHL överlag, liksom, ska man, om man slår ut det lite grann.
Drew Doughty?
Det är Drew Doughty och det är Shea Weber.
Ja.
Och nu har Shea Weber hamnat lite utanför de här listorna på grund av Nashvilles lilla formsvacka, och han har fått lite kritik, och vissa har ju till och med hävdat att Roman Josi ska lyftas fram högre än Weber, för att han är lite mer spektakulär. Josi, han är ju en fantastisk skridskoåkare och har en enorm kreativitet och är rolig att titta på och är ju väldigt, väldigt bra.
Roligt att han har fått ett riktigt genombrott den här säsongen.
Ja, precis.
Under andra halvan, känns det.
Ja.
Det blir en riktig hype kring Josi.
Ja. Jag satt och ojade mig högt över hans spel när vi var på plats i Nashville på pressläktarna. Ja, men det var kul att se. Det var så ungefär som... jag har ju knapra NHL-erfarenheter på plats själv, men det var lite som att se Piqué Subban på plats i Montreal. Alltså hur se... när man inte bara ser i tv utan när man ser hela rörelsemönstret över isen liksom.
Ja, och han har fått dem att glömma tomrummet efter Ryan Suter.
Ja, verkligen.
Nej. Tänk inte på länge.
Nej, nu känns det som att de har i överflöd nästan med tanke på Ekholms utveckling och Seth Jones där och Ryan Ellis som etablerar sig nu på allvar.
Ja. Och Cody Franson.
Cody Franson har de med också. Fast på något sätt så tycker jag ändå Shea Weber alltså, att han är så otroligt bra. Jag tycker att även om han kanske haft en sådär senaste månad, så fram till juli ungefär så var ju han de flestas första val. Och jag tycker Shea Weber har inte varit så dålig sista månaden att han ska avskriva sig plötsligt. Utan, nej, jag tycker det är, han har nominerat så många gånger nu men aldrig vunnit. Jag är en Shea Weber-vän, så att jag säger han.
Ja, då blir det de tre som är nominerade då kanske. Men jag tror att PK kommer att diskuteras.
Absolut. Ja.
Duncan Keith får man inte glömma. Det har någon jättesäsong just nu.
Nej, regerande mästare.
Oliver Ekman Larsson kommer inte bli nominerad för att han spelar i ett lag som är, men alltså, han har gjort 20 mål nu.
Ja.
Det är ganska otroligt.
Ja, det är helt otroligt med de lagkamraterna.
Chris Letang.
Ja, Chris Letang har ju en jättestark säsong. Och det är ju imponerande med tanke på att han hade en stroke så sent som förra året. Det är ju helt otroligt.
Verkligen.
Och Giordano hade ju varit troligen en av tre om han inte hade blivit skadad.
Det hade han. Absolut. Det var det jag tänkte på. Vad är det vi glömmer här? Så. Men han blir nog svårt när han försvinner resten av grundserien i alla fall.
Ja. Samtidigt så vill jag ändå påpeka i Calgarys fall att de har ju fantastiskt många bra backar som gör enormt bra säsonger, alltså, som gör sina bästa säsonger i karriären. Alltså Dennis Wideman har ju verkligen klivit fram nu på slutet och gjort väldigt mycket mål och poäng, och TJ Brody har ju en jättestark säsong, och även Chris Russell. Så att det är inte bara Mark Giordano där i Calgary, utan de har en bra backuppsättning faktiskt. Och nu var det ju faktiskt så att Douglas Murray fick ju inte plats i den, han blev ju släppt nu idag. Precis, från sin tryout där, så att,
Men du, och Victor Hedman hade varit aktuell om han hade inte blivit skadad utan bara fortsatt som han började säsongen. Då tror jag han hade varit i Norris Trophy.
Ja, precis. Det var ju inte bara vi som sa det i början av säsongen. Att han såg Norris-mässig ut de första matcherna när han öste in poäng där. Och nu, sen hade han en ganska trög start när han kom tillbaka. Men nu är ju han fantastiskt bra. Tampa Bay är ju... Nu är jag ju extremt färgad där, men Tampa Bay har ju sett jättestark ut sista veckan, vill jag säga.
Jag tycker Strålman ska få något pris också.
Ja.
Han kan få Hart.
Ja. Ja, nej, men... Ja.
Vessina då? Där är det mer...
Ja, där är det ju.
Det är ingen diskussion där. Det lär ju bli Carey Price.
Ja, det måste ju bli Carey Price.
Carina har varit en stark utmanare och vann ju matchen igår, men och kommer att vara nominerad med... Det känns som det har stått mellan dem. Men det diskuterade vi redan förra veckan. Carey har ju ryckt loss och är så otroligt viktig för Montreal.
Ja, precis. Alltså, Pekarine, så här, han ledde ju det racet fram till han blev skadad i januari. Då kändes det som att Pekarine var nummer ett. Och då var ju Nashville så otroligt bra och ledde NHL ganska klart tillsammans med Anaheim där.
Ja.
Men nu är det plötsligt Montreal som leder hela NHL när vi spelar in den. Och det sensationella i Montreals fall, det är ju att de har gjort så otroligt få mål. Toronto har ju alltså gjort bara två mål färre än Montreal.
De gör inga mål, det är helt otroligt.
De gör inga mål, men de vinner så, alltså, de vinner ju match efter match efter match och leder så alltså hela NHL. Och det är ju för att Carey Price leder varenda målvaktskategori som finns. Han är ju till och med före Dubnyk liksom. Och Hammond i princip. Han har ju flest vinster, bäst räddningsprocent sett till antal matcher, om man ska säga. Bäst goal against average, mest nollor.
Ja.
Allting liksom. Det är ju otroligt. Han har ju en enorm säsong.
Ja, så den enda frågan är vem som är den tredje som blir nominerad i den kategorin. Ja. Och det finns ju då, det står mellan Holtby, Halak och Dubnyk. kanske Bish.
Ja, jag tycker faktiskt man kan nämna Bishop. Han var ju nominerad förra året och har gjort en jättebra säsong nu också, framförallt andra halvan. Men jag tycker Dubnyk ska få den faktiskt.
Ja, okej.
Okay. Och sen håller jag med dig om att min fyra är Braden Holtby faktiskt.
Ja.
Han har också varit väldigt bra. Halak
också.
Ja, Halak faktiskt.
Ja. Mm. Ja. Då är det...
Ja, vi har... Ja, ska vi avsluta med Hart?
Eller du kanske vill ta Lady Bing också?
Nej, jag går inte så långt.
General Manager of the Year då?
Ja, ska vi ta den också då? Den är inte förberett, men spontant så säger jag... Ni som har hört senaste avsnitten tror jag vet vad jag kommer säga. För jag är ju så förtjust i Mark Bergevin i Montreal.
Ja, men jag tycker Garth Snow i Islanders och Poyle i Nashville också.
Ja, Poyle har gjort det. Med tanke på så enorma förändringar som hänt i Nashville och vilken effekt det har fått, så är ju...
Ja, han tog spelare som, nej, vad ska han med dem till, så alla. Och ja. Svart jättebra. Ja. Framförallt med Ribeiro.
Ja.
Och Volchenko.
Ja.
Och, ja, inte Volchenko så mycket.
Ja, men... Ekholm berömde ju Volchenko, men han satt ju bredvid honom i omklädningsrummet. Ja. Och tyckte att han fick mycket utbyte av honom faktiskt.
Men... Ekholm som gjorde ett sånt lysande mål här mot Montreal också. Kom igenom fri. Ja. Trippa så ramlar han kull, men får in pucken ändå. Ja, på Carey Price.
Ja.
Ja, jag trodde att med Filip efteråt så är det där är ju ingenting som man tror att det är Moring. Alltså sådana från Mora. Då sa Filip, nej, men så är han från Furudal också. Det förklarar så.
Ja, okej, just. Det var jag kände det. Det där var en dala i jargong.
Ja.
Nej, men... Nej, jag säger Bergevin.
Ja, vi går på Hart. Och
på
du, med allt du sa om Carey nu, så det känns ju nästan som att han ska ha den också.
Ja, jag tycker det är faktiskt det hade också liksom, hade inte varit för Carey Price så hade det också varit ganska svårt att utkristallisera någon tydlig vinnare här faktiskt.
Men visst, man säger ju alltid att visst, Hart Trophy ska handla om den som viktigast för sitt lag. Ja. Men det har ju blivit pris som ges till den som är bäst ganska. Det blir ju så.
Ja, ja, oftast blir det så den som är bäst. Det är ju nödvändigtvis inte... För skulle det varit den som är mest värdefull till sitt lag så hade det varit lite mer... Inte lika stjärn... Alltså de här, den som är bäst liksom. För i så fall jag skrev upp ett outsider-namn där. En som verkligen är valuable till sitt lag. Som jag verkligen tycker är en MVP på det viset. Det är Andrew Ladd i Winnipeg. Jag tycker en verklig...
Men han kommer inte att bli...
Han kommer absolut inte få Hart Trophy. Nej, det är...
Men Carey kommer kanske bli nominerad, men Ovechkin kommer kanske att vinna.
Ja, men jag tror Carey Price har övertygat så många journalister att jag tror Carey Price är favoriten.
Får vi se. Du pratar med en som ska rösta.
Ja, jo, det är klart. Jag har inget att säga om det här, utan det är du som... Ja, jag vet. Men en annan då som är värd att nämna där också tycker jag, det är alltså som en MVP av de här riktiga stjärnspelarna, det är ju John Tavares.
Ja, absolut.
Han är ju trots allt trots deras fantastiska bredd den här säsongen och backarna som har kommit in där och liksom Halak i kassen, så är det ju fortfarande John Tavares den självklara ledaren i det laget och den som bär New York Islanders. Så är det ju. Och han just nu leder ju faktiskt poängligan tillsammans med Sidney Crosby. Och det var mycket snack om Sidney Crosby den här veckan också med tanke på att han faktiskt... Han har ju bäst poängsnitt i NHL väl. Av de här som toppar poängligan. Och folk snackar om en mellansäsong och ändå så är han i toppen av poängligan.
Ja, visst, det är imponerande. Han kommer att få sina röster också. Ja. Absolut.
Och jag som konstaterade för någon vecka sedan när jag kollade på Daily Faceoffs där man kan se kedjorna match efter match. Och Steve och Sidney Crosby stod uppskriven med Steve Downey och Daniel Winnick. Kändes ju inte som de bästa lagkamraterna. Liksom kedjekamraterna och sådär. För att ösa in poäng och vinna poängligan. Men han kan ju prestera, liksom producera med vem man än spelar med. Så att, det är klart att Crosby är med i racet också. Så är det.
Ja. Och jag varnar ju fortfarande för Pittsburgh slutspel. Det är ingen som tror på dem. Och därför tror jag att de kan bli farliga.
Ja. Och får de tillbaka folk efter skador så har de igen plötsligt en jättebred trupp med tanke på att de har förstärkt så mycket under säsongen och plockat in spelare hit och dit.
Ja.
Och Dubnyk tycker jag också är, alltså han kommer inte vinna, men kanske nominerad ändå.
Ja. Nu ska jag slänga in en kategori som du inte har räknat med. Och den är ju ingen riktig kategori, men den utses ändå. Snyggaste målet under säsongen. Och för mig finns det finns två som står ut, som jag minns fortfarande. Du kan säkert påminna mig om fler, men för mig är det Maradona-målet som Tarasenko gjorde på Rangers här på Garden.
Du var på plats då, eller?
Ja, jag var på plats. Det såg jag. Men, och sen är det ju då Gustav Nyqvists mål mot Ottawa när han åker två varv runt zonen. Och så.
Ja.
De två står ut för mig. Finns det något annat som har varit så?
Supermål. Ja, det finns ju många som har varit snygga, så det är ju...
Man gillar att komma ihåg dem också.
Ja, men det är konstigt att man glömmer bort dem lite sen när man ska komma på dem på rak arm. Ett mål som var väldigt snyggt här i veckan, det var ju det som när Cal Turry spelade fram Mark Stone där mot Carolina.
Ja.
Snygg fint. Även, ja. Ja, det var...
Nej, jag ville bara få dem där målen nämnda. Tack.
Ja, precis. Ja. Det var, ja. Ska, men innan vi avslutar, ska vi ta några av Twitter-förslagen också?
Bara. Jag gör det.
Ja, några för, jag bad ju om lite mer udda förslag. Jag vill inte ha så här börsen om vinner Selke Trophy, för det vet vi att det är, så blir det förmodligen kanske. Så jag tog lite annat. Det var alla möjliga förslag. Dels som du skrev, som du sa där, en som tyckte att Bäckis borde vara till exempel i Selke-snack till och med.
Ja.
Vi har en Ducks-fan som tycker Hampus Lindholm förtjänar Norris Trophy. Det kanske är lite ta i, men...
Ja, lite ta i, men jättebra. Absolut.
Ja.
Bra,
så är det. Mikael Jonasson tycker att Jeff Carter underskattar. Han säger inte någon speciell kategori, men han tycker... Ja. Ja, Jonas, ja,
de borde ha den kategorin på awards. Most underrated.
Ja, precis. Ja. Men vi har Jonas Svensson som tycker att Letang ska ha Norris Trophy.
Mm.
Vi har, som du sa där, Selket Kryger Hart till Tavares, Norris Trophy till Roman Josi och Vesina till Cam Talbot.
Nej.
Det var
en och en halv månads fin insats.
Ja. Nej, det är ytterligare som vi nämnde Tavares här. Många, han skriver så här, Mikael Weble skriver: många i New York Islanders som hyllats, inte mycket snack om Tavares. Utan honom i den här formen hade det inte gått lika bra.
Nej, det är helt klart. Han är nästan i Crosby-klass, Tavares. Alltså.
Ja. Ja.
Fantastiskt att se ibland när han är på riktigt spel. Och det har han varit mot Rangers många gånger.
Han är också så där komplett att han är en fantast, han har ett grymt skott, alltså superpricksäkert och liksom hårt och snabb release, men så är han ju kanske ännu mer en utpräglad framspelare.
Ja.
Han är ju så svårfångad i offensiv zon och har ju så mycket verktyg alltså. Så att jag är också en riktig Tavares kille och han får ju också mycket hyllningar från folk som står honom nära, att han har enormt brinn att alltid utvecklas, att han tränar som en galning och är verkligen en ledare.
Ja.
Johan Sjöberg hade också lite udda val här. Han skrev Norris Trophy till Kevin Klein. Call the Trophy till John Klingberg.
Då är man väldigt Rangers-fan.
Ja, jo, det kan man konstatera. Vessina till Hamburglar. Hart Trophy till Price. Och Selke Trophy till Colin Wilson i Nashville. Ja, Bob Hartley borde nämnas som Jack Adams, skriver Daniel Brandt.
Ja, det har Daniel Brandt rätt i ju.
Precis. Så har vi Mattias Szymanski som skriver årets mål, Tarasenko Show. Det som du ser. Årets självmål till Youngblood för sitt övertramp i Nashvilles omklädningsrum.
Ja. Det håller jag helt med om.
Ja. Där har jag slutat att kommentera faktiskt.
Drömmer du mardrömmar?
Ja, jag drömmer mardrömmar om hur jag ser Shea Webbers ögon titta stilla in i mina med all ondska, världens ondska samlad i ett enda ögonblick. Ja. Det var en mardröm, men det, ja. Vigneault för Jack Adams Award.
Ja, Vigneault är väldigt bra coach, det är helt klart. Mm. Men han har förlorat två Stanley Cup-finaler.
Ja. Det har han gjort, jo, faktiskt.
Förlorar han en tredje, då kommer han främst att bekänna som det.
Ja, hattrick i losses. Ja. Det är inte så kul. En som tycker att borde inte Plekanec vara ett namn för Selke? Men ja, jag tycker väl han är inte på samma nivå som Bergeron till exempel. Och Plekanec levererar, han gör i och för sig hyfsad framåt också, men ja, Plekanec är en väldigt skicklig tvåvägsspelare, men inte på Selke-nivå nödvändigt.
Men Bergeron spelar ett lag som kanske missar slutspel nu, då kommer inte han att bli aktuell.
Nej, samtidigt så i Bergerons fall så vill jag inte ge han någon skit alls, för jag tycker han gör en jättebra säsong igen alltså. Och han gör ungefär lika mycket poäng som han alltid gör liksom. Han leder ju poängligan nu. Det säger ju, det ska han ju inte faktiskt, det ska ju nästan inte han göra tycker jag. Ja.
I Vård tuffaste spelare också.
Ja.
En Douglas Murray Awards.
Ja. Ja, ja. Vem tycker du ska få den?
Suster.
Ja.
Vem skulle få den? Vem är tuffast i ligan? Vem är den man helst skulle undvika på isen? De ska vara tuffa, schyssta liksom, tackla så, bästa tacklar.
Ja, jag tycker Webber är ju en av dem.
Ja, kanske det.
Men om man ska ta honom lite mer oväntad.
Kronvall, fast han tacklas ju nästan aldrig.
Ja, han har börjat lägga ner lite grann det faktiskt.
Ja, det är för att alla håller huvudet uppe när han är ute på isen. De vet vad som
de har koll på hans pinchar där vid sargkanterna. Bästa tacklaren, ja.
Men du, jag nämnde en sak där som jag ville ta upp. Ja. Apropå Jack Adams. Vilka coacher man tror... Vi nämnde att Claude Julien ligger jävligt risigt till om de missar slutspel. Det är höga krav i Boston.
Ja.
Ja. Han ligger risigt till.
Han ligger jätterisigt till. Och likaså Todd McLellan i San Jose.
Ja, det har vi nämnt. Men sen tror jag att av de som det har gått dåligt för då, Berube borde... Han kommer rimligen att få sparken.
Han måste ju få sparken.
Ja. Det ser vi passionerade Flyers fans som kommer att begå självmord tror jag, om de behåller dem.
Ja, men det är nästan så pass genuint liksom hat där, vill jag på säga.
Ja. I New York är det ingen som får sparken. De har inte riktigt bestämt bara vem som ska bli head coach nästa år. De har en slags trojka nu. Och Toronto, Horacek kommer ju inte att få fortsätta.
Nej, han har ju varit i katastrof.
De drömmer ju om Mike Babcock i Toronto. Att han inte ska få nytt kontrakt i Detroit eller inte var nöjd med det kontraktet.
Ja, exakt. Att han själv skulle lämna det. Mm.
Så, fast det vet inte fan. Skulle han verkligen vilja ta sig an den här cirkusen?
Nej,
det är tveksamt. Ja, McLellan såklart. Men jag tror att han är den enda i väst nu som är riktigt hot. Inte Patrick Roy får inte sparken. Jag tror faktiskt inte Tippett heller riskerar att få sparken. Han är för bra.
Han är för bra också.
Om han bara får tillräckligt bra spelare, om han får ta hand om en av de här superrookiesarna som kommer nästa år, så kan det bli bra.
Ja.
Och Lindy Ruff blir kvar.
Ja, men han kommer bli kvar.
Kommer Sutter vara kvar om Kings missar?
Ja, men det tror jag faktiskt. det är också sensationellt lite grann att han har dubbla Stanley Cups här, men han har inte ens varit nominerad till Jack Adams i och med att grundserien har sett lite halvdana ut liksom.
Men däremot finns det några som kanske, det kraven är att de måste gå till final åtminstone nu. Både Bruce Boudreau och vår vän Ken Hitchcock.
Ja, jag skulle säga Ken Hitchcock. Och skulle de till exempel åka ut i första rundan St. Louis, då vågar jag nästan slå vad om att han ryker.
Ja.
Faktiskt.
Ja, Bruce också.
Ja, precis. För att leverera dem inte i slutspelen.
Det löste han förra året.
Ja, alltså för nu handlar det om att leverera i slutspel för de två. Och gör de inte det så är det ju tack och godnatt. Det kan nästan vara så, jag vet inte om det är lika allvarligt i Pittsburghs fall, men skulle de ryka första rundan också kan de tänka sig. För det kan bli ganska intressanta tränarnamn tillgängliga också. Till exempel om Todd McLellan skulle få sparken. Ja.
Yes.
Ja, är det två namn som man kanske tänker sig skulle nämna sen, men som jag nödvändigtvis inte blir sparkade. Det är faktiskt dels både i Buffalo och i Edmonton. Nelson där i Edmonton har ju ändå varit ganska hyllad då. Spelarna gillar honom där då.
Ja, jag vet inte. Ska de byta tränare igen? Det känns lite konstigt.
Ja.
Det verkar inte vara det som är... Jag vet inte. Edmonton.
vi blir bara deprimerade när vi pratar om det.
Ja.
Tyvärr. Ja. Ja, men jag har hållit på länge nu. Vi kanske ska
Ja, men du får väl nämna en 57a innan vi går.
Ja, just
det. Innan vi, vad var du sa igår? Nu drar jag in årorna, eller vad sa du?
Ja, nu viker jag in NHL-årorna.
Ja.
Ja, nej, men så här. 57er har vi inte jättemånga NHL, men är ganska hyfsade namn då. Tyler Myers var ju 57.
Mm.
Vi har en som jag hyllat tidigare på, någon som jag gillar, en apropå att hårda tacklare, Tommy Wingles.
Ja, just det.
Och en känd gammal 57a som bytte när han kom till Pittsburgh, men som har haft det tidigare i NHL-karriären, är David Perron. Så han är ju diskvalificerad tyvärr. Ja, sen har vi sådana gamla klassiker som Marcel Gotch och åker runt med det. Gabriel Bork som gör en helt okej säsong i Nashville där.
Ja.
Men det står väl mellan Myers och Wingles kanske. Så att, du,
Wingles,
du, du säger Wingles. Ja, men det är bra. Tack. Då tackar vi för oss, helt enkelt.
Ja, och nästa vecka då kan vi, får vi prata om hur det har sett ut när Henke Lundqvist har kommit tillbaka. Det blir spännande.
Ja, det blir spännande. Det har vi ingen aning om hur det kommer vara. Det kan vara åt... Ja, vi kommer försvara honom förmodligen. Men det kommer antingen vara... Ja, vi får se hur det blir.
Vad ska du göra nu då? Det är onsdag kväll. Du ska sitta och klippa det här. Den 27 hos mig på kvällen. Jag ska nog gå ut en sväng ikväll.
Det ska du?
Ja.
Ja, men det är rätt.
Jag ska visa mitt Mattias Tedenby-led.
Ja, okej. Okay. Ja, just det. Det är alltså så, du har ju varit hos tandläkaren precis innan podden.
Nej, jag har inte det.
Du har inte det?
Tandläkaren skulle dra ur, ramla ur av sig själv.
Ja.
Så då avbokar jag min tid och så du får vi se vad som händer.
Du har alltså genomfört den här podden med ett äkta Mattias Tedenby-smile.
Nej, faktiskt. Det ser helt okej ut.
Det gör det. Mm. Ja, men det hade varit credit annars också.
Ja, men fan, en hockeyskribent ska inte ha så mycket tänder.
Nej, det är helt rätt. Där stämmer perfekt. Ja, nej, vi får se vad jag gör. Det är inte så mycket än med matchen. Det är ju Calgary mot Dallas. Ja. Viktig match.
Timonen kommer hem till Wells Fargo med Chicago.
Ja, precis. Ja, ja, men,
men du får det så bra. Så hörs vi nästa vecka.
Ja, och tack alla lyssnare.
Ja, och vi sköt om dig, Ekan.
Ja, sköt om dig, Bjurman. Och ha det så bra allihopa. Vi hörs. Hej.
Hej, hej. Ladies and gentlemen, I give you 1-2 punch. Also known as Jonathan Eagley, the Elvis Eagley, and the amazing Pep Giant, the Sophomore Slam. Are you ready? 1-2 punch. 1-2 punch. 1-2 punch. 1-2 punch. Sophomore Slam. 1-2 punch. 1-2 punch. 1-2 punch. 1-2 punch. Sophomore Slam. This ain't no pain. This ain't no pain. Sophomore Slam of 1-2 punch. This ain't no pain. This ain't no pain. Sophomore Slam of 1-2 punch. 1-2 punch. 1-1-1-2 punch. 1-2 punch. 1-2 punch. Sophomore Slam. 1-2 punch. 1-1-1-2 punch. 1-2 punch. 1-2 punch. Sophomore Slam.